Välkomna hit till Det goda samhället. Jag heter Patrik Engelau och som vanligt håller vi på här med att försöka skapa samtidens självförståelse. En punkt där jag är missnöjd med min självförståelse är när det gäller det muslimska samhället i Sverige. Hur lever muslimerna? Hur tänker de? De som slänger stenar på poliser, är det samma som de som är terrorister? Och så vidare och så vidare. Och för att få hjälp att få svar på såna här frågor så har vi bjudit in Mohammed Omar som är välkänd för Det goda samhällets läsare. Mohammed är son till en etniskt svensk kvinna och en iransk pappa som du aldrig träffat.
Jag har träffat honom.
Du har träffat honom, men det levde aldrig ut. Okej. Och jag vet ingen som är så väl insatt i det muslimska samhället och samtidigt det svenska och kan se på de här olika kulturerna från ömse håll. Du har varit muslim i 10 år eller någonting sånt och sen för 5 år sedan ungefär så slutade du vara muslim. Och jag kommer ihåg när du skrev den första krönikan på Det goda samhället. Den hade titeln Därför älskar jag västerländska värderingar. Mm. Och dina barns mor är muslim och du har i 10 år eller någonting bott på Bandstolsvägen i Gottsunda utanför Uppsala. Mm. Och där fick du tillfälle att se förra sommaren den 16 juli de kravallerna som avlöpte där. Mm. Berätta.
Ja, en stor snackis just nu är ju Tino Sanandajis bok Massutmaning. Jag har inte läst hela men jag har skummat igenom den. Den är intressant på många sätt. Men just i inledningen så tar den upp vad som hände i juli 2016. Nämligen att det var upplopp, bilar, brann, allmänt oroligt och så vidare. Och då brann det i en lägenhet på gatan där jag bodde. Och brandkåren kunde inte komma fram för att man behövde ha poliseskort för att ta sig in där. Vilket innebär att man kan tala om no-go-zone, tycker jag.
De kastar sten, eller vadå?
De kastar sten, precis. Och därför behöver man poliser. Men det gjorde att den här insatsen blev försenad. Så man kunde inte rädda en rullstolsbunden person som dog av rökförgiftning i den här lägenheten. Det innebär alltså att den här stenkastningen har orsakat en oskyldig människas död. Och jag såg alltså allting från mitt fönster. För jag bor precis där, så jag såg de brinnande bilarna, jag såg stenkastningen. Jag har hört skottlossning också. Det har varit tidigare skottlossning på min gata. Jag har sett människor springa runt med plankor och slåss på min gata. Och så vidare, och så vidare.
Men du, de här som då kastar sten på ett sätt som är förödande, i alla fall i det här fallet. Förlåt. Vad är det för några?
Ja, alltså de flesta av dem är födda i Sverige. Men har föräldrar som kommer från andra länder. Då framförallt från Mellanöstern. Och från Afrika. Och Somalia, Nordafrika.
Jag skulle inte... Har de invandrarbakgrund allihop?
De har invandrarbakgrund allihop.
Allihop?
Allihop, utan undantag.
Och det säger du så...
Ja, eftersom jag ser dem. Jag är ju bott där. Jag har bott där i 10 år. Så jag vet vilka som bråkar.
Okej. Okay.
Och det framkommer också, för att återkomma till Sanandajis bok, där tar han fram statistik. 76% av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund. Och det stämmer helt och hållet med min egen erfarenhet, vad jag själv har sett och hört då. Mm. Och det var framförallt från Mellanöstern då.
Och det här, nu snackar vi killar i 15-20 års åldern, eller?
Precis, okay. Det är unga män.
Unga män.
Mm. Som är stökiga. Mm. Och bildar gäng och så vidare. Och det har även förekommit att man har lurat in polisen i bakhåll. Man till exempel bränner sopor och så när polisen kommer så kastar man sten på dem. Mm. Och jag skulle inte säga att de här personerna, så som jag känner till, som är de som har stått för upploppen och bråken på min gata.
Det är bara det här
gäller. Det är bara den kategorin. Ja. Det är unga män med invandrarbakgrund. Det är de som har stått för bråken.
Bedömer du att övriga upplopp i Sverige i motsvarande situation orsakas av samma gäng också?
Jag skulle tro det om jag fick spekulera. Men jag kan inte säga det med absolut säkerhet. Mm. Men jag skulle tro att situationen är ganska lik eller kanske värre i högre presset i Rinkeby och Rosengård. För en högre, ännu mer invandrat sätt än vad Gottsunda där jag själv bodde. Men jag skulle säga att de flesta av dem, de har ju muslimsk bakgrund. Men jag skulle inte säga att de här värstingarna är fromma. Jag skulle inte säga att de är särskilt religiösa. Jag skulle till och med tro att deras föräldrar misstycker till deras beteende. Och jag har själv upplevt det, som jag har gått i moskén på fredagsbön under en tid jag var muslim. Och jag får rätta dig det, att jag var muslim mer än 10 år. Nästan 20 år. Jag tror. Ja. Och jag har gått på många fredagsbönder i Sverige. Framförallt i Uppsala moskén. Och där fördömer man upplopp, bilbränder, stenkastning. Imamerna vill att de unga muslimerna istället ska ägna sig åt att studera, arbeta och förkovra sig i sin religion.
Du, vi kommer tillbaka till det där, men först en observation som inte har slagit mig tidigare. Mm. Det verkar alltså som det är inte de ursprungliga invandrarna som ägnar sig åt upplopp, utan första generationen.
Det är första generationen framförallt, de som är födda, alltså andra generationen blir det, som är födda i Sverige.
Ja, just det.
Det finns en och annan som kanske kom hit som väldigt ung, barn som har kommit in i den här gängkulturen, gangsterkulturen. Men det beror på att de här som kommer direkt till exempel från Irak eller Syrien och Somalia, de har inte den här kulturen, gangsterkulturen, utan den är ganska västerländsk. Det är någonting som är mycket importerat från amerikansk ghetto-kultur genom rapmusik. Det här med liksom, inom hiphopen, man förhärligar våld, macho, man ser ner på kvinnor, man förhärligar liksom brott, droger och så vidare.
Det är mer ghettokultur än vad det är
Exakt, man kan säga att det är liksom en avart inom den västerländska kulturen, storstadskulturen, av gängmentalitet, gangster och så vidare, som de har anammat. Mm. Men ändå kan man inte helt svära islamfri. För det, jag tror ändå att det finns en koppling. Imamerna fördömer det här. De säger, ni ska inte gå och kasta sten. Ni ska inte bränna bilar. Ni ska be 5 böner om dagen, hålla er nyktra och gå i skolan. Så säger imamerna. Men samtidigt säger imamerna att den svenska lagen är inte några riktiga lagar. Islams lagar är den riktiga lagen. Och jag tror att den mentaliteten, där man anser att svenska lagar är bara något påhitt,
som man dock måste följa.
Ja, som man dock måste
följa. Motvilligt
måste
följa.
Det blir en slags pragmatism där. Mm. Vi följer en för att det är svensk lag, men det är inte riktig lag.
Så därför kan vi kasta sten på poliser?
Ja, indirekt. Det finns ingen imam, tror jag, som uppmanar. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej, men killarna själva.
Ja, killarna själva är på grund av bristande respekt för svensk lag. Jag ska säga att tröskeln minskar då. Alltså, om du tar den här gangsterkulturen. Vi är häftiga, tuffa, vi är macho. Vi begår brott och så vidare. Det är i kombination med det där med att, ja, vi är muslimer, vi behöver inte respektera de här lagarna. Det här är svenskarnas lagar, det är inte våra lagar. Det är liksom korsbefruktar varandra.
Du, en lite annorlunda grej. Mm. Hur förhåller sig de här huligangängen till jihadisterna? Mm. Är det de här som åker till Syrien för att kriga med islamiska staten?
I viss mån är det det. Det finns en expert på svensk jihadism. En journalist som heter Magnus Sandelin. Han skrev en mycket intressant bok som heter Svenska jihadister från IS till jihad i KOL, tror jag heter. Och där visar han att flera av de här som ansluter sig till islamiska staten i Irak och Syrien, att de hade den här bakgrunden, att de var så att säga värstingar från förorter. Kriminellt belastade, kanske höll på med droger, var inte så duktiga i skolan och så vidare. Men sen hade de anslutit sig till en väldigt fanatisk version av islam för att hitta mening i sina liv. Och då hade de gjort lite mer än bara rycka upp sig så som imamerna ville. Ni ska rycka upp er och sluta kasta sten och börja plugga. Utan de hade liksom gått istället, de hade blivit mer än imamerna, så att säga. Mer fanatiska än imamerna. Så de hade blivit, gått från att vara småkriminella till att bli storkriminella. Från att vara stjäla för gänget eller för att vara häftig eller så, till att stjäla och döda i Guds namn.
Men man har ju inte en känsla av att de där som går med i islamiska staten, att de står och kastar tegelstenar på svenska polisbilar.
Det skulle de aldrig göra.
Vad är det för skillnad i kulturerna?
Alltså, skillnaden är att de som går med i islamiska staten är ideologiskt medvetna. De följer inte bara sina känslor, de blir inte bara arga och gör någonting. Utan de är en del av en rörelse, de har en organisation. De är soldater. Det här är skillnaden mellan att vara huligan och vara ute och bråka på en gata utan mål och mening. Ofta för, bara för sin egen vinning eller av ren ilska på okynnes beteende. Med något som är att vara en soldat i en armé och ha en ideologi och en ledare och så vidare.
Så de här jihadisterna som krigar med islamiska staten, de är, står högre i kurs?
Oj, alltså det är skillnaden mellan... ja, det är soldater. Det är soldater som har ett mål och de har en ideologi. Om de begår brott så begår de inte brott för egen vinning utan för saken. Det är inte så att
ädla motiv.
Precis. Det är inte så att de går och snattar för att de vill ha någonting att käka eller de vill ha en snygg jacka eller snygga skor. Utan om de begår brott så är det typ av bedrägerier eller annat för att få pengar för att finansiera terrorismen för det som de anser vara den goda saken då. Guds rike på jorden.
Och de här killarna som slänger stenar, de blir liksom fanclub då?
Det är det som Sandolin visar i den här boken, att av de här som inte är själva jihadister och inte själva ens har en islamisk livsstil överhuvudtaget. Jag menar, de kanske röker hash, har flickvänner, dricker och så vidare. Men de har ändå en bild av att jihadister är coola. Det är liksom ungefär som att man ser upp till en häftig gangsterrappare i USA. Så ser man upp till de här jihadisterna, för de är liksom, de är macho. Och sådär. Så att det har ju också visat en undersökning i Göteborg där man har undersökt sympatier för islamisk staten bland elever i skolor, i vissa förorter som Angered och Bergsjön och så vidare. Och då hittade de att 1 av 10 gillade islamiska staten. Och då ingick både muslimer och icke-muslimer i undersökningen. Så man kan ju tänka att om man bara skulle ha mätt muslimerna så hade det varit ännu fler än 1 av 10.
I vilken skolklass har du varit?
Det var i vissa förorter i Göteborg. Ja, vissa invandrartäta förorter. Ja, i skolor. Mm. Folk mellan 12 och 18 år. Mm. Och det var en organisation som hette Varken Hora eller Kuvad som stod bakom den. Som är en sån här organisation som arbetar mot hedersförtryck. Men det är oroväckande. Men det stämmer ändå med min egen upplevelse på Bansosvägen. Mm. Där även de ungdomar som lever helt oislamiskt, knappt alls går till moskén överhuvudtaget, ändå kan ha en sån bild av att de tycker att jihadisterna är coola. Och det kan man jämföra ungefär med om man tänker att förr kanske fortfarande kunde folk se upp till exempel Che Guevara som en revolutionär förebild. Även om de själva inte... Han var som en ikon liksom, för
de
motstånd.
De tänkte inte själva delta i den väpnade kampen.
Nej, de tänkte inte själva delta i den väpnade kampen. De såg honom som en symbol för någon slags motstånd mot etablerade samhället. Mm. Sen var ju Che Guevara var ju det etablerade samhället på Kuba, men inte i övriga västvärlden. Nej. Och där tyckte man liksom att han var, det var den tredje världens uppror. Den här tredjevärdismen på något sätt. Och sen tror jag också att för de här värstingarna i förorten så spelar det roll att man har invandrarbakgrund. Även om man själv är född i Sverige. Så man har inte en helt säker identitet. Man känner sig kanske inte helt hemma i Sverige. Så det odlas en slags minoritetskultur, offermentalitet. Att vi är utsatta för diskriminering. Man skyller ofta sina misslyckanden på samhället och så. Svenskarna, svennarna i si, svennarna i så och så vidare. Så det här blir en slags häxbrygd liksom. Offermentaliteten känns som att vi är en minoritet som är motarbetade, som inte hör hemma här.
Det är
islamiskt och sen den här gangsterkulturen från USA. Det här, de här tre elementen som sammansmälter.
Det som fascinerar mig lite i det där du beskriver, det är ju det att det här stöket, upploppen, allt uppe där som vi ogillar, rekryteringsgrunden för islamiska staten och så vidare. Och så vidare. Det är någonting som de här migranterna inte nödvändigtvis har med sig när de kommer till Sverige, utan det utvecklas här.
Jag skulle tro det i stor del, ja. Jag tror att av de här ungdomarna som så att säga hittar islam, nyfrälsta, och går mer i salafism blir det ofta då. Eftersom salafismen, det måste jag också förklara. Alltså, salafismen handlar om att man ska gå tillbaka till det ursprungliga islam. Man ska kasta bort hela islams historia alla teologer och så vidare. I teorin i alla fall. Och så kan man titta, vad står i Koranen? Vad gjorde Mohammed? Hur ska vi göra här? Hur ska vi be? Hur ska vi fasta? Hur ska vi förhålla oss till det här eller till det här? Vad står i Koranen? Hur gjorde Mohammed? Glöm bort alla imamer och så vidare som existerat genom historien. Det är det som är salafismens huvudbudskap. Ursprunglig islam. Äkta islam. Och då är grejen att ofta så i muslimska länder praktiserar man inte den här ursprungliga islam. Utan islam från allra flesta muslimer är något som är medfött. Det är ett arv man har fått. Det är mer eller mindre som att vara... Ja, det är som att man tillhör en viss nation eller sådär.
Eller var kristen.
Ja, det är inte någonting som kommer från en övertygelse. Det är inte reflekterat, så att säga. Och då är det så att de ungdomar som växer upp i Sverige, som hittar islam, de kan ju inte bli en del av den här äldre generationens islam. Ofta kan de inte ens språk i sina föräldraspråk tillräckligt bra. Utan då söker de sig mer till
varför
den här...
kan de inte bli en del av sina föräldrars islam?
För att föräldrars islam är på deras språk som ungdomarna inte begriper. Och sen ofta det är kopplat till lokala traditioner och seder som inte alltid stämmer med vad som står i Koranen och vad Mohammed har sagt.
Så de måste hitta någon annan typ av islam?
Ja, precis. Och sen om de ska praktisera sina föräldrars islam, då blir de väldigt isolerade i den etniska gruppen. Som bara umgås med varandra. Och så de träffar muslimer från alla möjliga länder. Här samlas ju alla i Sverige. Från Somalia, från Syrien, från Irak, Palestina, Pakistan, vad det nu kan vara, Marocko, Algeriet. De samlas i Sverige. Och då är det så att ungdomarna som är här, de pratar svenska med varandra. Och de har en islam som bygger på information från internet ofta. Och det är engelsktalande predikanter, salafistiska predikanter. Som inte är liksom predikar, så här gjorde vi i Syrien, så här gjorde vi i Somalia, så här gjorde vi så. Utan de predikar, det här står i Koranen, så här gjorde Mohammed. Så det är ett mer rent budskap kan man säga. Som är mer liksom gångbart på den här, i den här globalistiska eran. Som passar liksom en mer rotlös grupp av muslimer i västvärlden.
Så det är, kan man säga, en ny typ utav... Ny typ kanske inte. Ja. Men det är i alla fall en slags... globalist, som du säger själv, så en slags globaliserad form.
Ja, precis. Exakt. Det...
Som då träffar de här ungdomarna.
Och som framförallt uttrycks på engelska. Och sen här i Sverige så har man då ledare som pratar svenska. Ofta som är utbildade i Saudiarabien. Eller så kan man vara självutbildad. Mm. Det finns sådana ledare också som är självlärda. De lär sig genom internet.
Mm. Då förstår jag varför... det här utvecklas i andra generationen. Det tar ett tag innan de låter sig påverkas av det här nya.
Ja, ofta blir det konflikter med föräldrarna också. Mm. Om du är 17-18 år och blir nyfrälst muslim och du kommer in på salafismen, då kan det bli konflikter med föräldrarna. Föräldrarna tycker att det här är för extremt. De kanske inte känner igen det. Föräldrarna kanske inte visste att Mohammed hade sagt så här eller Mohammed hade sagt så. Föräldrarna kanske firar bröllop, kanske de är vana vid att kvinnor och män kan sitta i samma rum och sådär. För man gjorde så hemma i Syrien. De var inte så noga, va? Men då kommer ungdomarna och säger nej, Mohammed har sagt att kvinnorna ska vara ett rum, männen ska vara ett annat rum. Det känns främmande för föräldrarna också.
Det är en grej som, eller flera grejer, men det är en grej som jag tänkte på som är särskilt bekymmersam. Och det är ju det att om det tar ett par år innan den här mentaliteten, ett par år i Sverige, innan den här mentaliteten utvecklas, då har vi ju en jättepuckel från 2015 som inte ens har börjat synas i statistiken över uppåt.
Ja, det finns opinionsundersök från Frankrike som visar att andra generationer som födde Frankrike är mer extrema än föräldrarna.
Hur reagerar, vad ska vi säga, om man får kalla det för det etablerade muslimska samfundet inför de här två grupperna som vi bekymrar oss över. Dels de här ungdomshuliganerna och dels de här mera slipade jihadisterna.
Mm. Jag skulle säga att de etablerade muslimska organisationerna, de tycker inte om någon av de där grupperna. De tycker att jihadisterna skapar problem. Och de skulle avråda dem, tror jag. Alltså om man som ung person i en moské börjar prata om att man vill åka till Syrien och Irak och kriga och så vidare och vi ska skapa en islamisk stat, så jag tror att då blir man, då gör man människor oroliga.
Men en del imamer stödjer, om jag förstår
det. Det finns sådana också, de är väldigt få, men det finns också som stödjer också.
Och de andra, vad säger de då?
De andra skulle säga liksom att det är bättre om du gör nytta här i Sverige. Du kan hjälpa till med välgörenhet, kan du säga. Skicka pengar, om du vill hjälpa folk i Syrien, skicka pengar till dem istället. Välgörenhet. Eller liksom utbilda dig själv. Du tjänar islam bättre om du utbildar dig och skaffar ett jobb. Tjänar bra pengar och blir en bra förebild för andra ungdomar. Och blir en bra ambassadör för islam. På det sättet. Men samtidigt så har de ju ändå en idé om att en islamisk stat är bättre än en sekulär stat. För det var ju det Mohammed, profeten Mohammed skapade. Han skapade en islamisk stat och han är muslimernas förebild. Men det är någonting som man kanske bekänner sig till, men inte helhjärtat.
Alltså som utomstående betraktare, jag i det här fallet, så känner åtminstone jag då att det är väldigt konstigt att man inte från muslimer hör ett samfällt fyrop när terroristhandlingar inträffar.
Det här är väldigt intressant.
Vi har ju sett att de kristna blir alldeles tokiga av ilska om en kristen begår. Ta Breivik till exempel.
Precis.
Men någonting motsvarande...
Det är en viktig anledning att i islam så finns en väldigt stark tanke av att muslimer är bröder. En solidaritet mellan muslimer. Och det var någonting som Mohammed betonade väldigt starkt. Att vi ska vara varandra, vi ska stötta varandra och sådär. Och då finns det att även om muslimer som beter sig illa, som skapar problem, som förstör för de andra. Man vill ändå inte så att säga fördöma dem. Man vill ändå inte... man vill också rädd för att man ska svartmåla islam och spä på den så kallade islamofobin då. Att svenskarna ska bli mer negativa mot muslimer om man går ut för hårt och kritiserar andra muslimer. Det är en faktor. En annan faktor är att man tycker att man gillar inte terroristerna. Man gillar inte jihadisterna. Men man tycker att USA är ett större problem. Israel är ett större problem. Och man förstår dem. Det har jag varit med om när jag har pratat med vissa muslimska imamer och så vidare. Liksom att de gillar inte terroristerna, men de hatar USA ännu mer, de hatar Israel ännu mer, och sen förstår de terroristerna, för de säger så här: men titta vad USA har gjort i Irak, invasionen 2003, hur mycket lidande det har skapat. Israel ockuperar Palestina, säger de. Vi förstår att muslimerna är arga, vi förstår att de gör så här, men de här terroristerna går för långt, de dödar civila, det ska man inte göra. Men de har i grunden en rättvis sak. I grunden har de ett bra mål. Men det är en avart. De borde sköta det här snyggare. Så det är inte liksom ett helhjärtat, heltäckande, kategoriskt fördömande. Så det är... Liksom en journalist kanske kommer till en imam och säger efter ett terror då. Då säger, fördömer du terror? Och säger, jag fördömer terror. Och journalisten blir nöjd. Skriver det i tidningen. Imam den och den fördömer terror. Men då är saken, den där imamen kanske bara fördummet här just den där dagen då journalisten var hos honom och frågade. Men de 364 resten dagar av året så fördömer han bara USA och Israel. Så att i praktiken så blir de, jag skulle inte säga allierade. Men som de brukar säga på engelska, fellow travelers. Men på något sätt...
Stödtrupper.
Ja, stödtrupper. Mm.
Fellow travelers, det användes ju i USA då som beteckning för folk som var kommunister. Inte aktiva nödvändigtvis, sådär, utan allmänt stödde kommunisterna. Ja. Jag tänkte knyta an till det där. Du nämnde Che Guevara tidigare som ju var en kommunistledare. Mm. Påminner inte det här lite, alltså islam, påminner inte lite om kommunismen? Mm.
Jag skulle säga att det påminner på två sätt. Dels att vänsterrörelsen var en ungdomsrörelse. Och det är samma sak med salafismen i västvärlden. Det är en ungdomsrörelse, framförallt unga män då. Men även tjejer och sådär finns i det här. Och det är en machokultur, det var väl inte vänsterrörelsen. Så där finns en skillnad, men en ungdomsrörelse. För andra i att islamismen aldrig har lyckats. Och där påminner om kommunismen som aldrig har lyckats. Och också deras svar på din.
Vad menar du med att de aldrig har lyckats? Beskriv det.
Alltså alla samhällen som där islamismen har försökt till skapa en islamisk stat har inte blivit bra samhällen.
I vilken bemärkelse?
Det har skapat mycket våld, mycket lidande, dålig ekonomi.
Och ingen utveckling.
Ja, dålig utbildning. Mm. Och så vidare.
Okay, och efter
ett tag tröttnar folk. Men jag tittar på regimen i Iran, den är inte särskilt populär idag. Nej. Missnöjet växer bara. Hur ska de vända det?
Och du menar att det är samma med kommunismen? Den lyckas ju faktiskt kommunismen. Inte heller.
Nej, att den huvudtaget fungerade någorlunda, att det inte var totalt kaos, beror på att man inte följde kommunismen. Mm. Man kompromissade med kommunismens grundläggande dogmer. Mm. Och det är ju så de har gjort i Iran också. De har kompromissat med islams grundläggande dogmer.
Men de som, om vi tar på de som var kommunister för 30-40 år sedan, som jag minns, i Sverige, de hävdade ju då, när man pekade på Sovjetunionens misslyckanden och allt det där andra, så ja, men det är inte den riktiga kommunismen. Mm. Den riktiga kommunismen skulle lyckas.
Mm. Ja,
håller muslimerna på sådär också?
Ja, exakt, säger islamisterna också. Det är därför jag tycker, det är därför det är så märkligt att de jag undrar varifrån de får sin energi, sin ork att kämpa för någonting som aldrig har lyckats.
Det
tyder på en väldigt stark tro.
Uh-huh.
Ja. För att om man säger till dem, du vill ha en islamisk stat. Det finns inte ett enda fall där en islamisk stat har blivit ett bra samhälle. Du själv befinner dig här i Sverige. Du vill inte leva i någon av de befintliga islamiska staterna. Mer eller mindre hybrider av olika slag. Och då säger de, men ingen av dem praktiserar rätt islam. Ingen av dem där är ren islam och så vidare. Då är frågan, hur stor är sannolikheten att Sverige, om du arbetar med mission och så vidare, predikar varje fredag, du vill bygga ett islamiskt samhälle, kanske en islamisk stat i framtiden. Det är ändå det långsiktiga målet för den som är djupt troende. Hur stor är sannolikheten att Sverige skulle bli en sån här idealisk islamisk stat? När på 1500 år har man inte lyckats skapa en enda bra, stabil islamisk stat i muslimska länder. För det är så här, till och med under profeten Mohammeds tid så var det inbördeskrig. Och till och med under så kallade fyra rättledda kaliferna, som det heter, som efterträdde honom, som framstår som helgon och så. Alla de styrde stat som befann sig i inbördeskrig med motsättningar. Och det visar, när man har försökt i Afghanistan har man fått konflikter, kaos. Man försökte Somalia, konflikter, kaos. Man försökte Irak, Syrien, konflikter, kaos.
Men tror du att de här bemärkta muslimerna som vi har sett i Sverige, ta en sån som Kaplan, Mehmet Kaplan eller Yasri Khan som vi har sett på TV och sådär, vill de införa ett kalifat i Sverige? Vill de göra Sverige till ett muslimskt land?
Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror de tycker att Sverige är ganska bra. Men jag tror att om man skulle pressa dem, eftersom de ändå bekänner sig till islam, till Koranen och till Mohammed, skulle man pressa dem, vad är bäst, svensk lag eller islamisk lag? Så skulle de bli tvungna att säga att islamisk lag är bättre. För att annars är man ju inte muslim. Annars skulle man inte bli accepterad som muslim av andra muslimer. Om man inte tror att islamiska lagen är den bästa lagen. Sen är frågan, hur definierar man den? Hur pragmatisk är man? Hur mycket vill man kompromissa? Mm. Ja, men du kan ju komma med sådana saker som att hugga handen av en tjuv. Nej, det gäller bara om alla har mat för dagen, om alla har jobb. Så den typen av tolkningar. Så då lyckas man fortfarande vara bokstavstrogen och bekänna sig någonting. Men sen i praktiken kompromissa, att det inte blir så mycket kvar ändå. Mm. Så då säger man att islamisk lag är bättre än svensk lag. Mm. Men det blir så att säga inte mer än en teori.
Men då kanske vi som är lite bekymrade över det här ökande muslimska inflytandet, vi kanske inte har så mycket att bekymra oss över.
Nej, alltså risken att det skulle kunna bli en islamisk stat i Sverige tror jag är obefintlig. Det är lika med noll. Även en del talar om att det kanske kommer starta ett islamistiskt parti och så vidare, ska kunna få inflytande. Jag tror det också. Det är ingen chans.
Vad är risken då? Om det finns någon?
Alltså den risken som finns är ju kulturkrockar i vardagen. Motsättningar mellan fundamentalistiska muslimer och andra. Som sänker livskvaliteten för svenskar, för icke-muslimer. Och som på något sätt naggar den svenska kulturen i kanterna.
Beskriv, du har levt, du har varit muslim, du har levt med muslimer.
Mm.
Och du kan de kristna koderna och du kan de muslimska koderna. Hur ser konflikterna ut i vardagen? Mm.
Konflikter kan vara till exempel i skolan, får tjejer och killar bada tillsammans. Mm. Konflikter kan vara barnböcker, eller tillåt med bilder. Mat. Kan man sitta vid ett bord där andra äter fläsk? Kan man äta fläsk själv? Kan man gå på kalas där man ska lyssna på musik och dansa? Äta godis som innehåller gelatin? Kan man fira jul, sjunga julsånger? Så jag menar, det skapar problem i umgänget, med sociala liksom, samspelet med icke-muslimer. Och sen är det också ett problem för barnen till fundamentalistiska muslimer. Som lever under en slags förtryck. Att man inte får välja sin pojkvän, flickvän. Tjejer har inte samma frihet som pojkar. Och det är reglerat av sharia då, vad tjejer kan göra och inte göra. Att man ska ha den här, man ska vara ärbar. Man ska leva upp till en idealroll som muslimsk kvinna. Och då ska man vara beslöjad. Man ska inte prata med män. Man får inte dansa, inte sjunga, inte spela musik. Så det begränsar ens tillvaro.
Men det betyder att det här som är så noga med i Sverige, multikultur. Mm. Om jag hör dig rätt så säger du att det kan inte funka.
Alltså, mångkultur. Jag tror inte att fundamentalistisk islam och svensk kultur, det går inte ihop. Man måste välja. För om du ska följa islam, då kan du inte samtidigt vara en fullvärdig deltagare i svensk samhället. Det blir väldigt svårt.
Till exempel hur?
Jag tog upp det till exempel med alkohol och med fläsk som förekommer överallt i Sverige.
Mm.
Det kommer bli svårt. Och sen även när det gäller bilder, när det gäller musik, när det gäller högtider. Menar, om du ska fira midsommar om du är fundamentalist muslim, då kan du inte dansa runt en stång och hålla tjejer i handen.
Nej, det är klart.
Bara en sån sak. Och det är saker som rör barn och fostran och kvinnans roll och beteende.
För att avsluta med en fråga som är svår. Det är många som oroar sig för att det här så småningom, alltså kulturkonflikterna som blir värre och värre, som ökar i takt med att migrationen fortsätter i strida strömmar. Många som oroar sig för att det där kommer bli bråk, mer eller mindre våldsamt. Och kanske ganska otäckt. Vad är din bedömning?
Jo, jag tror att risken är ganska stor. Vi har redan haft till exempel en shia-moské. Shiitisk moské. Islam har ju två grenar, sunni och shia. Som blev attackerad under en shiitisk högtid.
När var det?
Det var, jag tror att det var oktober förra året, men jag är inte 100% säker. Men det kastades en brandbomb mot den moskén. Och det är ju sånt som vi sett från muslimska länder. I mycket värre då. När shiiterna har sina högtider, processioner och så vidare som har, så blir de bombade och det kan dö 50 människor, 100 människor bland massakrer, fruktansvärda massakrer. För det finns ett väldigt starkt hat mellan fanatiska shia-muslimer och fanatiska sunni-muslimer. Framförallt är det fanatiska sunniter som hatar shia och som förföljer och massakrerar dem. Islamiska staten utmärks ju av sitt hat mot shia. Och i Sverige har vi både shia och sunni. Så där kan jag se att i framtiden kommer det att bli starkare konflikter mellan dem. Sen har vi också det här problemet med fanatiker som vill kontrollera kvinnor. Att, som kan, det kallas bara sharia-poliser. Men så att säga, fanatiker som tar på sig den här rollen, att de ska vakta kvinnorna och se till så att de beter sig moraliskt och så vidare. Det där kan begränsa kvinnors frihet i områden där det bor många. Många muslimer.
Ja, vad som än händer så har du åtminstone upplyst mig. Tack för det.
Tack.